I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hola señores y señoras och varmt välkomna till Gran Canaria-podden. Oavsett om du ligger och svettas på golvet i en paddelhall som hotas av nedläggning i Farsta eller om du sitter på Arlanda Terminal 5 med en liten flygplansöl i näven. Varmt välkommen hit! Jag som är varsam hand styr den här gamla Atlantångaren heter Patrik Putt Appelqvist och på tal om fordon, jag älskar fordon. Bilar, husbilar, mopeder och motorcyklar, ja det mesta som har motor faktiskt. Och roligast tycker jag att det är om motorn är stor och fordonet har max 2 hjul. Jag pratar såklart om motorcyklar. Och det var faktiskt delvis kärleken till att köra motorcykel som fick mig att börja bo deltid på Gran Canaria. Och ni som har följt podden ett tag, ni vet att jag för några år sedan byggde om en gammal polisbuss till en husbil som jag bor permanent i när jag är i Sverige. Och lagom till att jag hade byggt klart husbilen så fick jag jobb som affärsutvecklare på en innovation- och digitaliseringsbyrå i Växjö. Så jag tog mitt hus på hjul och flyttade ner till Småland. Och eftersom jag hade byggt den här husbilen för att klara av svensk vinter så var jag riktigt sugen på att testa riggen under svenska vinterförhållanden. Så jag blev kvar i Sverige med Vanette det året. Vanette heter husbilen. Och det funkade förvånansvärt bra trots ett par veckor runt minus 20 grader. Jag hade isolerat så mycket som det bara gick och det var med den bästa isolering jag kunde hitta och jag hade en bensinvärmare på 3 kW som blåste varm luft för kung och fosterland. Ofta så värmde jag upp bodelen till kanske runt 20 grader innan jag gick och la mig. Sen gick jag ner under täcket då och ja, som i sin tur var mitt livs bästa investering, nämligen ett extra varmt duntäcke. Sen sov jag som en liten gris hela natten. När jag vaknade sen på morgonen då så hade temperaturen såklart i bodelen sakta sjunkit under natten och inte sällan så vaknade jag upp i en minusgrad eller två. Men då sträckte jag mig bara efter knappen på bensinvärmaren och 10 minuter senare så kunde jag utan problem gå upp iklädd enbart födelseskruden om jag så ville. Så ja, vanlife på vintern funkade kanon och det var skitspännande verkligen att testa riggen och allt som man hade byggt, alltså i verkligheten. Men det var just det här med mörkret och kylan. Alltså det spelar ingen roll om jag bor i ett slott eller husbil. När det är ruggigt och mörkt så har jag ingen lust att vara utomhus. Man blir en innekatt och jag är en utekatt. Jag mår inte bra att sitta inne flera månader. Så därför ställde jag frågan till min arbetsgivare om det var, ja, men om det fanns en möjlighet att jag skulle kunna sitta på distans och jobba. Och det gjorde det. Han frågade mig vart jag skulle vilja sitta och jobba ifrån. Och jag sa att ja, Jag var lite osäker. Jag bodde i Marbella när jag var 19 år. Och jag visste ju att vädret där tyvärr inte är tillräckligt bra. Det blåser, det regnar och... Nej, det är inte helt för mig. Så min chef la faktiskt på förslag att jag borde kolla upp Gran Canaria. Och ja, men det tillhör ju dessutom Spanien. Folk snackar spanska. Jag kunde spanska innan och i princip svensk sommar året runt. Perfekt. Jag hade aldrig varit på ön tidigare och visste väldigt lite om Gran Canaria. Jag visste inte mer än att svenskar älskar ön. Men när jag gjorde en googling på ön så insåg jag rätt snart att jo, Gran Canaria, det kommer nog passa mig kanon. Så sagt och gjort, Gran Canaria fick det bli. Så nu har jag kört snudd på 2000 mil kanske motorcykel här på ön och jag tänkte att jag därför ska dela med mig av mina tankar kring hur det är att köra motorcykel här. Dagens fråga är alltså, hur är det att köra motorcykel på Gran Canaria? Om detta, mina vänner, ska vi snart bli varse. Svaret på den frågan är, det är skitnice och jag tycker att alla borde göra det. Och med det, mina vänner, hoppas jag att jag svarar på frågan hur det är att köra motorcykel på Gran Canaria. Nej, jag bara skojar. Eller alltså, jag skojar ju inte om att det är skitnice att köra motorcykel här. Det är skitnice att köra motorcykel här. Och nu tänkte jag berätta varför. Den största anledningen är ju såklart det fantastiska vädret. Låt oss prata om vädret. Det är ju motorcykelväder här året runt. Har du inte lyssnat på avsnittet där jag pratar om hur vädret är på Gran Canaria vintertid så ja, men kan du göra det, tycker jag. Så kommer du förstå lite grann vad jag menar. Och särskilt bra väder är det ju på södra delen av ön där jag bor. Där, eller här, regnar det avsevärt mycket mindre jämfört med norra delen och upp mot toppen av ön då. Och även fast jag har kört kanske 2000 mil motorcykel här på ön så har det bara hänt mig kanske två gånger att jag fått ett skyfall över mig. Men jag rekommenderar å det varmaste att bli kompis med väderappen typ yr.no eller liknande. Och kolla vädret i alla lite större byar som du har planerat att köra igenom under dagen för att undvika regnet. För man vet aldrig, det är väldigt lokala grejer här. Jag börjar alltid dagen på det viset och oftast så är det ju bra väder här nere, särskilt på söder. Men ibland får man styra om rutten lite, kanske beroende på vart solen lyser och vart eventuellt regnar. Så vilka MC-kläder är lämpliga att köra i på Gran Canaria med tanke på vädret då? Ja, på vintern här på Gran Canaria så kör jag runt i Kevlar jeans, MC-boots, sommarhandskar. Och sen på toppen så har jag en skyddsväst från Nox och en MC-hoodie med Kevlar i. Och det här det tycker jag är helt perfekt för mig. Jag dör inte av svett när jag är i solen nere vid kusten och jag dör inte av kylan när jag är uppe i bergen på ja, 1800 meters höjd. När jag körde ner hit då från Sverige så körde jag i skinnbyxor och skinnjacka. Men de grejerna använde jag inte en enda gång när jag väl kom hit. Det blev alldeles för varmt för mig så de prylarna de fick följa med tillbaka till Sverige igen. På sommaren då? Ja, jag har inte spenderat så mycket tid här på sommaren. Jag tycker att det blir lite väl varmt så att jag kan tänka mig att till och med min relativt luftiga outfit blir alldeles för varm. Så kanske hade jag då bytt ut hoodien till någonting som släpper igenom lite mer luft. Ja, men ni vet ju hur det är. Är det strax under, säg 30 grader och inte ett moln på himlen så... Ja, men det tar inte så lång tid innan man kokar i MC-kläderna. Och det går ju an medan man kör. Men det blir ju lite av ett helsike när man väl kliver av då. Och här får man verkligen välja kläder efter väder och jag kan ju säga så här. När solen gassar nere vid kusten så är det jäkligt gött att komma upp i bergen där det är lite svalare. Och jag har sett att ibland så skriver folk att det blåser en massa i bergen. Men det kan inte jag alls relatera till faktiskt. Bergen skyddar ju snarare från blåst. Visst är klart, står du uppe på topparna, bergstopparna, så är det klart att det kan blåsa lite grann. Men nere på vägarna har jag aldrig upplevt det som att det är blåsigt. Snarare tvärtom faktiskt. Skulle det börja regna eller ha regnat, det vill säga om vägarna är blöta, så vill jag lyfta ett enormt varningens finger för att vägarna här blir superhala och speciellt de vita vägmarkeringarna och övergångsställen och sånt då. Det blir liksom som en skridskobana och det har hänt mig ett par gånger i alla fall att jag har fått lite sladd på bakhjulet. Både vid gaspådrag och vid inbromsning. Så ta det jävligt försiktigt om vägarna är blöta. Och här är det viktigt att återigen komma ihåg mikroklimaten, för att plötsligt kan man komma till ett område där det precis har regnat och där vägen är blöt. Men många vägar i bergen ligger liksom i skugga av berget, och på just skuggsidan så tenderar därför vägen att vara blöta mycket längre. Så ibland kan det hända att man kör ett par hundra meter på torr asfalt och tänker att det här är ju perfekt, nu drar vi på liggan här. Och plötsligt så kommer ett par hundra meter skuggsida då, där solen inte har hunnit torka upp vägen. Och sen blir det torrt igen, och så där kan hålla på. Så läs av vägen noga och var försiktig när vägen är blöt. Och på tal om vägen. Vägarna här är helt magiska. Låt oss prata lite om vägarna på Gran Canaria. Hela den här ön är som en jäkla go-kartbana med svängar och kurvor var hundrade meter. Och jag vet att många pratar gott om Norge och deras fantastiska kurvor vid Geiranger och Trollstigen och sådär. Jag har inte varit där. Jag har bara sett det på bild och det ser ju otroligt vackert ut. Men jag är rätt säker på att Gran Canaria slår Geiranger på fingrarna när det kommer till antal svängar och kurvor. För att vägarna på Gran Canaria, det är som att gå en jäkla knickskurs med SMC. Och jag trodde aldrig jag skulle säga det, men det finns vägar här som har så mycket svängar att jag blir helt mosig i bollen om att köra där. För man får liksom inte slappna av helt någon gång. Det går i ett hela tiden. Gas, broms, växla ner, ta kurvan, gasa på, växla upp, bromsa, växla ner. Och så håller man på så där hela tiden. Och det har faktiskt hänt att jag har behövt stanna och vila huvudet och kropp en liten stund för att det är så intensivt. Särskilt om man ligger på lite då såklart. Hur är skicket på vägarna då? Ja, alltså jag måste säga att vägarna är i riktigt bra skick. Det är bra asfalt på de flesta vägarna och det finns sidoräcken nästan överallt i bergen. Jag drar ju runt på en Yamaha Facer 1000 från 2001, så av den anledningen så har jag inte kört särskilt mycket offroad och grus, och därför kan jag inte heller kommentera den typen av MC-körning här på ön. Men det kanske kommer lite längre fram. Jag skulle jättegärna göra mer av sånt och drömmer om att köra genom norra Afrika på en äventyrshoj. Men på tal om hojen som jag har här då. Den var ju kanon att köra ner från Sverige till Gran Canaria på. Då det är en sporttouringhoj. Med Yamaha R1-ans motor på 146 hästar. Och ja, men det var lätt att montera på två stora sidoväskor och en superstor toppbox som svalde alla grejer som jag skulle ha med mig. Hojen drog ju den vikten med lätthet och den låg ju på som ett jäkla lok på vägarna trots blåst och stundtals regn och sånt. Men här på Gran Canaria så skulle jag säga att en sån här tung hoj på runt 230 kilo, det är kanske lite tyngsta lager för den här typen av vägar, för att enda gången som jag verkligen uppskattar att det är en 1000 kubikare och att den är så tung som den är, det är när jag ligger på motorvägen. Den enda motorvägen mellan Las Palomas och Las Palmas. För i bergen så kastar man ju runt hojen till höger, vänster, mest hela tiden. Så jag skulle nog hellre köra runt på en lättare, säg 600 kubikare eller 650 kubikare som väger runt kanske 160 kilo istället. Kanske en Yamaha R6 eller Suzuki G6R, en Gixxer. Men det beror ju på. Det beror helt på om man gillar förkörning. En bekant till mig här, han drar runt på en Harley Davidson Softail, en Fatboy, på, vad väger den? 304 kilo tror jag, som han körde ner från Tyskland. Och han säger lite samma sak, att det är en onödigt tung hoj för Gran Canaria. Och hojarna som jag ser mest av här, det är ju lättare sporthojar och lite lättare äventyrshojar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Jag kan ju säga så här att jag har blivit en avsevärt mycket bättre motorcykelförare sen jag började spendera delar av vintrarna här. Varför då? Jo, dels för att jag kör motorcykel nästan varje dag här, men också för att vägarna här är så mycket, mycket mer utmanande och kräver en så mycket, mycket mer aktiv körning än hemma i Sverige. Det är liksom kurvor överallt och det är stor lutning uppåt och det är stor lutning neråt och så vidare. Många gånger så upplever jag inte att vägarna i Sverige är särskilt utmanande och ofta upplever jag att man liksom bara sitter där och följer med på hojen. Det svänger ju aldrig. Man petar i sista växeln och så ligger man där och puttrar i 25 mil tills man är hemma igen. Och ska vägarna i Sverige bli utmanande så måste man nästan öka farten. Men ska jag vara helt ärlig så gillar jag inte att köra 150 på 70-väg. Det är liksom inte farten som är grejen för mig. Det är den tekniska körningen som jag inspireras av. Så egentligen gillar jag inte att köra särskilt fort. Men att såsa runt på 70-vägar i Sverige, det blir ju lätt till ett sömnpiller om man kör lagligt då. Vilket jag självklart alltid gör. Såklart. Allt annat vore ju olagligt. Men på Gran Canaria så är det lite tvärtom. I bergen så kommer jag väldigt, väldigt sällan upp i högsta växeln. Utan snurrar kanske snarare runt på ettan till trean. Och vissa sträckor så kan jag liksom bara ligga och köra på tvåan utan att växla varken upp eller ner. Så det är mycket, mycket mer gas och broms och att växla upp och ner och att planera sin körning och använda rätt teknik i kurvan och sådär. Och plötsligt så är det inte motorcykeln som gör jobbet utan det är du som förare. Och det älskar jag. En jäkla smutt grej då när det kommer till att köra motorcykel på Gran Canaria, det är att det knappt finns några djur här. Alltså det finns ju djur, men det finns extremt få större djur som man kan krocka med och som kan orsaka allvarliga skador, så som vi har i Sverige. Jag tänker på älg och rådjur och vildsvin och sånt. För att i Sverige så lägger jag en hel del tid och energi på att söka av vägrenen efter hjortdjur. Och här på Gran Canaria så lägger jag en bråkdel av mitt fokus på det skulle jag säga. Under mina ungefär 2000 mil på motorcykel här på ön då, så är det enda jag har behövt bromsa in för en skock med får som stod och betade på och invid vägen på norra sidan av ön. Där det är, ja, men det är mycket grönare och frodigare på den sidan så att man fattar att de håller till där. Så finns det en del, det finns en hel del katter på Gran Canaria, men de håller sig ju främst på eller till byarna hos människor eller i närheten av människor då. Några gathundar har jag aldrig sett, men jag har hört att det finns. Och ja, en annan bra grej är att det är inte bara stora djur som lyser med sin frånvaro. Även insekter är det extremt lite av, skulle jag säga. I Sverige så har man ju, ja, men man har en mindre maskrav på visiret efter varje körning i princip. Men här får jag kanske en insekt på visiret. Kanske en gång varannan månad. Jag överdriver inte. En insekt på visiret kanske en gång varannan månad. Ja, men det är helt sjukt faktiskt. Jag trodde det skulle vara precis tvärtom. Jag trodde det skulle vara rena, vad ska man säga, paradiset. Och det skulle bara smattra i ansiktet. Men icke. Så det är jättepraktiskt. Och på tal om praktiska saker. En annan sak som är väldigt, väldigt praktiskt är att bensinen är ganska billig. Eller ja, ganska billig. Den är väldigt mycket billigare på Gran Canaria än i Sverige. Så här var det. Att fram till årsskiftet så var det riktigt billigt till och med. För då var bensinen subventionerad med 20 cent och då betalar vi runt 11 kronor litern. Det är rätt tacksamt. Nu är tyvärr subventionen borta och bensinpriset har stigit så nu pyntar jag strax över 14 kronor per liter. Lite beroende på vart man tankar och sådär såklart då. Och ja, värt att komma ihåg är att bensinpriset här på ön, det kan skilja sig rejält mellan olika bensinstationer. Mellan den billigaste och den dyraste macken så skiljer det ofta hela 4 spänn per liter. Så vill du veta vart man tankar allra billigast på Gran Canaria så rekommenderar jag att lyssna på avsnittet som heter Någonting i stil med Här sparar du 4 kronor per liter bensin på Gran Canaria. En annan grej som gör det riktigt nice att köra motorcykel på Gran Canaria det är att det är superlätt att hitta parkering. För Gran Canaria det är mycket, mycket mer anpassat för motorcyklar än vad Sverige är. Här finns det ofta särskilda P-rutor för motorcyklar och dessa är så vitt jag sett hittills alltid gratis. Och jag har bara betalt för parkering en enda gång när jag var här och det var i Las Palmas ute vid hamnen en gång. Och där var det galet dåligt med gratisparkeringar och vad ska man säga, allmänna vägar också. Det var som ett shoppingcenter. Så att, ja, jag blev tvungen att dra ner i ett parkeringshus under shoppingcentret. Och ja, jag kan erkänna att det sved lite grann. Man har gjort det nästan till en grej eller en sport att vägra betala för parkering med hojen. Men, annars så brukar alltid finnas gator med lite ledig space mellan bilarna där man kan knö in hojen på sniskan. Många gånger så parkerar jag motorcykeln framför cykelställ. Det är speciellt när jag är på Playa de Amadores på södra delen av ön. För att ja, men det är ingen som cyklar till Amadores. Det är aldrig någon som parkerar sin cykel där i cykelställen ändå. Och än så länge har det funkat kanon. Och jag vet att polisen, de åker runt och lappar felparkerade bilar på just den parkeringen. Det är lite av en turistfälla. Men min motorcykel och andras motorcyklar som har stått i cykelställ har de låtit bli alla gånger jag har parkerat där. Så vi säger så här. Vad lagen säger ska jag låta vara osagt huruvida du får parkera i cykelställ eller inte. Så är det intressant för dig får du läsa på spanska lagboken. För mig räcker det att veta att det funkar i praktiken. Min allmänna uppfattning om detta är att ja, men man har ganska mycket överseende med vart motorcyklar är parkerade. Det känns lite som att så länge den går in och så länge den inte står i vägen så är det okej. Men på tal om lagen, låt oss prata lite om polisen på Gran Canaria. Generellt sett måste jag säga att jag än så länge bara har bra saker att säga om polisen här på Gran Canaria. Men så har jag bara blivit stoppad två gånger också. Faktum är att jag blev stoppad av polisen det första som hände när jag kom av färjan, hojen faktiskt. Jag var liksom först av båten av alla fordon som var på den och precis när jag hade kört av båten och svängde höger så stod där två polisbilar och tre polismän som drog upp en hand i luften och ville att jag skulle stanna framme vid dem då. Så självklart blev jag lite nervös för att jag tänkte att kanske håller de inte med mig om att loud pipes save lives. Alla gör ju inte det. Så att jag drog kopplingen så fort jag såg dem och rullade fram till dem i snigelfart och stängde av hojen. Och så frågade de hur länge jag skulle stanna på ön och så frågade de efter mitt körkort och så bad de mig öppna toppboxen, vilket jag gjorde då. Och en av poliserna, han lyfte lite försiktigt på en av vakuumpåsarna som jag hade där. Jag hade packat mina kläder i sånt och sen frågade han mig, "Te gusta fumar?" Det vill säga, gillar du att röka? Och jag blev så jäkla konfunderad över hans fråga. Jag tänkte jag måste ju ha hört fel. Så jag sa, "Come on." Och han upprepade sig, "Te gusta fumar?" Det vill säga, tycker du om att röka? Och jag svarade att jag inte röker. Och då önskade de mig en trevlig dag och lät mig köra vidare. Nej, jag fattar ingenting. Jag fattar inte alls vad han var ute efter. Men strunt samma då, de lät mig köra vidare. Och jag då försiktigt, utan någon som helst gas, startade jag motorcykeln så tyst som jag bara kunde och gled därifrån strax över styrfart. Så det gick bra den gången. Andra gången jag blev stannad av polisen, det var i rondellen vid Pasito Blanco. Det var så här att jag hade legat på lite på vägen mellan Eriginigin och just Pasito Blanco. Och när jag närmade mig rondellen där så såg jag hur hela kvällshimlen lyste upp av ett enormt hav av blåljus. Sablar, tänkte jag. Nu har de ju kört någon drönare över vägen här och kanske körde jag någon kilometer över hastighetsbegränsningen. Jaha, tänkte jag. Det är bara biter i sura äpplet och ja, men ge mig boten bara. Så tre polisbilar och två polismotorcyklar bidrog till det här blåljushavet då, och plötsligt så steg en rätt så bestämd polisman ut mitt i vägen och gjorde halt åt mig då. Så jag gjorde samma sak där, jag drog kopplingen så fort jag bara kunde för att få motorcykeln att gå lite tystare och lite nervös inför även den här konstapens inställning till väljudande avgasrör så stängde jag motorcykeln precis framför honom och sa hello. Och hans kollega då kom fram från sidan rätt snabbt och gick direkt till baken av min motorcykel och så tänkte jag, jäklar, han går ju direkt till avgasröret, vet du, nu är han ju irriterad här, det här blir dyrt. Men när kollegan såg att jag var turist med utländska skyltar så ropade han extranjero till polismannen som hade stoppat mig då, och polismannen vinkade iväg mig och sa, you can go. Sen var han inte med det, så jag lommade iväg i sakta mak så tyst jag bara kunde även den gången. Så hur ska man sammanfatta det här då? Ja, min känsla är att polisen här på Gran Canaria, de vill inte störa turister i onödan. De är väldigt måna om att turister ska ha det bra på sin semester. Och de letar inte fel i onödan eller försöker sätta dit turister för en massa knasiga saker bara för att. Och det är ju rimligt med tanke på hur otroligt beroende Gran Canaria är av sin turism. Att ha en poliskår som plågar turister, det vore ju helt förödande. Jag planerar inom kort att göra ett avsnitt om svenskars erfarenhet av just polisen här på Gran Canaria. Så har du en polishistoria från Gran Canaria som du vill dela med dig av så får du jättegärna skriva in till mig på putte@grancanariapodden.se så läser jag upp den i avsnittet. Och självklart kan du vara anonym om du vill det. Ange gärna det i ditt mail. en grej som är riktigt nice är att här på Gran Canaria så får du som har B-kort för bil även köra en 125 kubikare motorcykel. Den du. Vilket är mer än tillräckligt skulle jag säga för att kunna puttra runt i bergen och jag till och med kanske faktiskt köra runt hela ön. Det har jag gjort med mina vänner flera gånger. Och jag kan inte nog understryka hur mycket jag rekommenderar dig att hyra en skoter eller en motorcykel en dag eller två och upptäcka insidan av Gran Canaria. Det är så jävligt vackert. Och känner du dig lite osäker eller vill ha guidning eller sällskap så hojtar du bara till mig på putte@grancanariapodden.se så hänger jag med och visar lite smultronställen. Det blir kul. Förutom alla dessa anledningar till varför det är så nice att köra motorcykel på Gran Canaria så tänkte jag avsluta med fem saker som kan vara bra att ta med sig om man bestämmer sig för att ta en tur. Nummer ett. Vill du undvika trafik i bergen, tycker du skönare att köra lite mindre bilar och lastbilar och sådana saker, då rekommenderar jag att köra på vardagar i bergen. På helgerna så är det mycket, mycket mer trafik och det beror delvis på att lokalborna även är lediga då. Vill du däremot köra bland motorcykelentusiaster och sådär och se mycket hojar i bergen, då ska du köra på söndagar. Då är det rena MotoGP där uppe, alla Rossi. Och vill du titta på andra sojar så kan jag rekommendera att köra till Cruz de Tejeda. Där brukar det kunna hänga drösvis med motorcyklister som tar igen sig på restaurangerna och kaféerna. Och ja, utsikten därifrån är formidabel skulle jag vilja påstå. Nummer två. På vissa ställen i bergen så finns det stora gula skyltar om att polisen använder helikoptrar och drönare för att mäta hastigheten på motorcyklar. Och på samma skylt brukar det stå att x antal människor har fallit offer, det vill säga dött, på den här vägen de senaste 5 åren. Jag har aldrig sett en drönare eller helikopter på de här vägarna och jag har aldrig sett en drönare eller helikopter som mäter hastighet någonstans på Gran Canaria. Men jag har hört att folk kör åt skogen och ibland är det absolut värt att köra lite försiktigare på dessa vägar. Skyltarna då sitter ju där av en anledning och det vore ju otroligt onödigt att tvinga kommunen åka ut med klisterlappar bara för att addera dig till statistiken på den här skylten. Så, vad har vi lärt oss av detta? Jo, vill du inte bli ett nummer på en skylt, kör försiktigt på de vägar som är ovanligt olycksdrabbade. Nummer 3. Se upp för grus och sten som fallit ner för berget. Det är inte svårare än så. Och det här gäller speciellt om du ligger i filen närmast bergssluttningen såklart. För då och då så faller det ner sten och grus från det här berget då, för bergssidan. Och det kan ställa till det rejält i svängar och annat. Så var uppmärksam på det, speciellt i dolda kurvor. Nummer 4. Och på tal om dolda kurvor, håll dig på din sida av vägen och ta inte ut svängarna i dolda kurvor för mycket. Det kör runt en hel del bussar och lastbilar i bergen och möter du en sån och du ligger lite och nallar av den andra filen, då är du rökt på en gång alltså. För vissa av de här större fordonen, de brukar tuta och varna när de kör in i kurvor, men alla gör inte det så räkna inte med det. Ta höjd och se till att du har marginalerna på din sida. Nummer 5. Det går att hyra både tung och lätt motorcykel på många ställen här på Gran Canaria och det du kan behöva komma ihåg är att vissa ställen kräver att du har haft A-kortet i mer än 3 år för att få hyra då. Och vissa kräver att du har haft det mer än 5 år till och med. För 125 kubiker så har jag sett att de ibland krävt att man ska ha haft sitt B-kort i minst 3 år. Och du, glöm för bövelen inte körkort om du planerar att hyra ett fordon här. Sen är det så här att många gånger så vill uthyrarna ha en ganska saftig deposition. Och mina vänner som har kommit hit och hyrt motorcykel, de har behövt lämna depositioner mellan 600 och 1200 euro för tunga motorcyklar och runt 400 euro för skoter på 125 kubik. Och det finns lite, vad ska man säga, det finns både seriösa och mindre seriösa aktörer här och man ser ganska snart bara genom att kolla skick på deras fordon och hjälmar och sånt, vilka som är seriösa och inte. Min erfarenhet är att de lite mer seriösa, de är bra att ha att göra med. Och de håller inte på med massa fuffens eller försöker lura turister genom att hitta på skador och annat. Och vill du ha tips på vilka aktörer som är lite mer seriösa än andra och vilka man kanske ska undvika så kan du bara dra ett mail till putte@grancanariapodden.se. Jaha, mina vänner, det var det. Det går fort när man har roligt, sa motorcyklisten. Nu fattas bara att du samlar ihop ditt gäng, beställer ett par biljetter till Gran Canaria, hyr lite goa hojar och förlänger MC-säsongen med ett par veckor här på Gran Canaria, som för övrigt ofta förkortas GC. Och vilka bokstäver skulle man kunna förkorta go-kart med? Just det, tänk på den du. Det finns en anledning till allt här i världen. Som du säkert sett så finns det också massvis med spännande avsnitt om Gran Canaria som ni kan lyssna på och inspireras av innan ni kommer hit. Det finns ett avsnitt om den fruktade, ja faktiskt dödliga Kaliman som besöker Gran Canaria med jämna mellanrum. Det finns ett avsnitt om hur man undviker turistfällan och gudsnåde som kostar turister miljontals kronor varje år. Och det finns ett avsnitt om superfrukten som är helt gratis. Och så finns det jättemycket annat trevligt att lyssna på. Så in och kika i poddarkivet, vet jag. Och råkar det vara så att du faktiskt gillar den här podden, om än lite grann, så får du jättegärna följa podden i din podcastspelare. Då får du upp en liten trevlig notis när nästa avsnitt släpps. Praktiskt så det förslår. Okej, amigos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.